I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Jag läser till ledning för min predikan ett stycke ur Andra Samuelsboken, 12 kapitlet, verserna 15 till och med 23. Och orden lyder i Jesu namn. Herren lät en svår 15. Herren lät en svår sjukdom drabba den som Urias syster hade fött åt David. David bad till Gud för barnet och höll sträng fasta. Och när han kom hem för att sova lade han sig på golvet. Hovets äldste försökte få honom att stiga upp från golvet, men han vägrade och ville inte heller äta tillsammans med dem. På sjunde dagen dog pojken, men hovfolket vågade inte tala om det för honom. De tänkte, om han inte ville lyssna till oss medan pojken ännu var vid liv, hur ska vi då våga tala om att han är död? Han kan göra något förfärligt. När David märkte att de viskade med varandra förstod han vad som hade hänt och frågade dem, är pojken död? De svarade, ja, han är död. Då steg David upp från golvet, badade, smorde in sig med olja och bytte kläder. Sedan gick han in i Herrens hus och föll ner och tillbad. När han kom tillbaka hem begärde han fram mat och åt. Hans män frågade honom varför han betedde sig så. Medan pojken ännu levde fastade du och grät. Men nu när han är död stiger du upp och äter. David svarade, så länge pojken ännu var vid liv fastade jag och grät, för jag sade mig, vem vet, kanske Herren har förbarmade med mig och låter pojken leva. Men nu när han är död, varför skulle jag fasta då? Jag kan ju ändå inte få honom tillbaka. En gång går jag till honom, men han kommer aldrig åter till mig. Amen. Denna text visar oss en händelse ur konung Davids liv. Han sörjer här det lilla barnet, sitt eget lilla barns död. David måste under sitt livstid uppleva många slags tider, många slags händelser och känslor som hör till dem har han i sina psalmer beskrivit, där nästan hälften är skrivna av David. I dem finns övergripande tillit och tacksamhet gentemot Gud. David var en likadan människa som vi. Han upplevde glädje, men i hans liv fanns också sorg. Han upplevde på samma sätt det onda och syndens verkningar som vi. Men han upplevde också förlåtelse och förlåtelsens underbara och frigörande känsla och verkan. Han visste hur det kändes att ha syndens ärr. Han mötte många prövningar, men han orkade tro att också de var Guds kärlek och Guds omsorg. David hade efter Saul varit kung, andra kungen i Israel. Efter Saul hade landet delats i två delar. Här är före vår text berättas hur David förenade sitt folk när han blev hela Israels kung. David tog slut på fienden och bodde i sitt slott och det rådde frid i landet. Vår text hör till tiden då David hade varit kung i 10 år. Det lovade landet var han i hans makt nästan helt och fullt. En vår efter skördetiden, när Davids soldater gick för att strida, så stannade han hemma i sitt eget palats. Och där föll han i synd. Han blev en äktenskapsbrytare och dessutom så begick han mord för att få den maka som han ville ha till sig, Batseba. Bibeln berättar att det som David gjorde var ont inför Herren. För David och Batseba föddes ett barn. Synden och brottet som David hade begått grävde i hans hjärta. I psalmen 32 bekänner han: så länge som jag jämrade mig dagen lång, dag och natt låg din hand tunga på mig. Jag blev som en åker i sommarens torka. Gud hade väckt Davids känsla. Men i den situationen och i den positionen kunde han inte bekänna sin gärning. Profeten Natan kom för att tala till honom. Och David ångrade sig djupt vad han hade gjort. Han upplevde att Natan var sänd av Gud. Jag har syndat gentemot Gud. Och Natan svarade: Herren förlåter dig din synd. Du ska icke dö. Om detta skriver David i sin psalm. Jag ska visa syndarna dina vägar, så att de vänder åter till dig. Nej, nu läste jag fel. Du tog bort mina synders börda. David ångrade djupt vad han hade gjort. I psalmen 51 säger han att brännoffer kan inte blidka Gud, och han vill inte ha dem, utan det offer du begär är ett förkrossat hjärta, en krossad och nedbruten människa förkastar du inte, o Gud. David fick sin gärning förlåten, men han glömde nog det inte. Det följde honom som ett sting i köttet, som Paulus sa om sin egen börda när han hade förföljt Guds församling som icke-troende. Och säkert kändes det för David mycket tråkigt när Sauls släktingar senare kallade honom för mördare. David kunde inte låta sina män dräpa mannen, utan sa att om Herren har sagt att han måste förbanna David, vem kan då sätta honom till svars för det? Luther skrev på sin tid att synden förlåtes inte så att man inte längre känner den. Eller att, att den inte finns. Utan det är det att den inte tillräknas en människa som synd längre. Enligt den timliga lagen är vi ansvariga för våra brott som vi genomför. Fastän vi hade fått dem förlåtna. Gud gav genom matan David syndernas förlåtelse, men samtidigt så uppenbarade han för David att David hade med sin gärning kraftigt förbrutit mot Herren. Och David fick höra att av Guds tillåtelse så kommer han att i sin familj att möta svåra saker, så som vi ser här före texten. Herren säger så här: jag ska låta olyckan komma över dig från din egen familj. Inför dina ögon ska jag ta dina... Och så sa Natan vad som direkt skulle komma att ske. Eftersom du med denna gärning har så stort förbrutit dig mot Herren, så ska din son som föds dö. Med de orden ville Gud visa konung David hur mäktig och allsmäktig han är. I hans hand, i Guds hand, finns människans livsdagar. Davids och Batsebas lilla barn insjuknade svårt. David vände sig till barnet, alltså för barnet. Han vände sig till Herren. Han fastade och låg på golvet bredvid sin son. Vår text berättar att på den sjunde dagen dog barnet. Och Davids tjänare vågade inte berätta för David att barnet har dött. Därför att de tänkte att om barnet levde så talade vi med honom och han lyssnade inte på oss. Hur ska vi då våga tala om att han är död? Tjänarna hade sett hur djup sorg och saknad, eller hur stor sorg och bekymmer David hade innan barnet dog. Och därför vågade de inte berätta nyheten för honom. Därför att de var rädda att David inte skulle klara av den nyheten. Vi kan tänka oss Davids sorg. Och det blir säkert också djupare på grund av att han hade skuldkänsla. Alla vi, för alla oss är sorgen en bekant känsla. Det kan vara en oskiljaktig del av människans liv. Många gånger kommer den utan att vi vet om det. Det kommer överraskande. Den gör ont och smärtar. David drar sig tillbaka i sin sorg och vill inte prata om det. Den som bär sorg, som vi vet, kan vilja dra sig tillbaka. Men hen behöver en som lyssnar, som går bredvid. Vi får lita på att Gud visar oss följeslagare som kan stötta oss när vi har svåra tider. Guds rike är ett rike av människor som kommer ihåg varandra och som bär varandra i bön. När David ser de här tjänarnas viskningar med varandra så frågade han: är pojken död? Och de svarade: ja, det är han. När David hörde att hans barn hade dött så gick David till det heliga och gick för att be. Och när han kom hem så ville han ha att äta. Och så gavs han mat och han åt. Hans män frågade honom varför han betedde sig så. David berättar: så länge pojken ännu var vid liv fastade jag och grät, för jag sade mig: vem vet, kanske Herren har förbarmande med mig och låter pojken leva. Men nu när han är död, varför skulle jag fasta då? Jag kan ju ändå inte få honom tillbaka. En gång går jag till honom, men han kommer aldrig åter till mig. David trodde på Gud. Och David trodde på uppståndelse. David hade många söner. Bibeln kallar vi namn 19 stycken pojkar. Och i Davids familj hände mycket ont, så som Gud hade sagt och uppenbarat via Natan. Den förstfödde Amnon, han gjorde ont till sin syster Tamar. David sa det inte till sin son då, och säkert var det säkert därför som den näst äldsta sonen Absalom tog rätten i sina egna händer och dräpte sin bror Amnon. David sörjde djupt över sin son Amnon, och Absalom flydde iväg. Först efter 5 år mötte han åter sin far David. Och Bibeln berättar att Absalom kastade sig på marken framför sin far, och kungen kysste honom. Absalom lyfte ändå ett krig mot sin far och förkunnade efter 4 år sig själv som kung istället för sin pappa. För David, till David bars fram ett bud som berättade att Israels män har vänt sig till Absalom, och kungen måste då fly. David måste fly sin egen son. När kungen gick ut ur Jerusalems stad till fots med hela sitt hov och alla andra som var trogna honom. Och Bibeln berättar att David dolde sitt huvud och gick barfota och bad och grät när han gick upp för Oljebergets sida, och han kände till att Gud vet vad han gör. Han spar inte någon från gråt eller bekymmer. Till livet hör färd genom Tåredal, precis som David i sin herdesalm säger. Detta är bekant för oss alla. Gråten är inte otro. Det är bekymmer, ångest och saknad, längtan. David fick tid att samla mer män, och han ordnade sin krigshär i mindre grupper. och delar avdelningar, och sin egen son Absalom. Och om sin Absalom så gav han budet att för min skull var försiktig med den sonen. Hela krigsherren hörde detta. I Efraims krig skog föddes en strid där David vann. David befallde. Davids befallning om sonen blev inte fullbordad, besannad, utan Absalom dog i striden mot sin far. När kungen hörde om sin sons död så kom han i stor sorg. Han ropade och grät: min son Absalom, min son Absalom, min egen son Absalom. Tänk om jag hade fått dö istället för dig. Krigsherrens segerfröjd förändrades och byttes till sorg när de hörde att konungen sörjde sin son. Om den lilla sonen, sin baby, hade David kunnat säga: jag kommer till honom. Men om sonen Absalom, kunde han inte säga eller tänka på samma sätt. Sorgen var djup. De egna barnen är för mamma och pappa. Mamma och pappa tänker alltid hela sitt liv på sina barn, hela tiden. Särskild kärlek och omvårdnad. För de barn som har svårigheter, och de barnen som inte orkade tro. Bekymmer till dem bär vi som bördor med oss. Men David uppmanar i sin psalm: lämna din börda i Herrens hand. Han kommer att ta hand om dig. Här finns människor som har förlorat era barn som små barn. Sorgen är stor, men det finns också, ni har också fått trösten om vetskapen som också gav tröst till David i sorgen. Återseendets hopp. Våra livsdagar och våra livsskeden finns i hans händer och hans ledning. Innan jag hade levt en dag så hade alla mina dagar redan skapats. Så säger David i sin psalm. Ni får tänka att fastän våra nästa och närmaste går bort när de är barn och unga, så har de också levt ett fullkomligt liv. Det är ett liv som Gud har gett till dem. Jag har blivit berörd av Lestadius på stilla och sista predikan. Han har hållit den när han välsignade till gravens vila i Torneälven i Pajalafors. Ett litet barn som drunknade i forsen och dennes vårdare. Vackert skriver Lestadius i sin predikan, i sitt tal om barnets slott. Det lilla barnet var så ungt att hon inte visste någonting om världens mödor och om det kristna tvivlar på ett odöpt barns frälsning, så behöver deras tvivel bli till tro på på att detta barn har tagits bort i olycka genom olycka och sitter i Jesu famn tillsammans med andra barn som Jesus välsignade. Efter det skriver Lestadius sitt och betonade sitt tal, riktade mot det lilla barnet, barnets anhöriga. Till de sörjande föräldrarna. Kära föräldrar, finns det inte orsak att glädjas? När du ser ditt yngsta barn sitta i Jesu famn. Hen har kommit till en bättre pappa. Hen har nu fått ett bättre land och en himmel där rättfärdighet bor. Hen kommer inte att längta efter sina föräldrar, sina bröder eller sina systrar som han lämnade. För att vänta på den underbara stund när också de får komma till det varma vädret och till det nya Jerusalem där alla kristna träffar sina bra barn, sina bröder, sina systrar, om de kämpar till slutet i den allra dyrbaraste tron. Så vittnar Bibeln om återseenden, den är verklighet. Så trodde också David om det lilla barnet. Jag går på min en gång går jag till honom. Vi känner varandra i det himmelska hemmet. Hur dant är det i himlen? I Johannes uppenbarelsebok så står det så här om himlen. Sedan såg jag och se en stor skara som ingen kunde räkna. Av alla folk och stammar och länder och språk. Det stod inför tronen och lammet klädda i vita kläder med palmkvistar i sina händer. I den skaran finns det mycket barn. Enligt stora katechesen kommer då liv, det liv där man inte längre behöver någon förlåtelse. Då är människorna alldeles rena och heliga, fyllda av fromhet och rättfärdighet. De har blivit fria från synden, döden och all olycka och lever i en ny, odödlig och förhärligad kropp. Där är kroppen alldeles ny, helt förhärligade. Här förblir det ofullkomliga. Syndens ärr förblir kvar på jorden. Innan vi går till den gemensamma färden så samlas vi en och en härifrån, bort härifrån tiden. För var och en av oss så har det stiftats eller bestämts antalet dagar som vi ska leva. I Daniels brevets slut berättas det om Guds löfte för hans del. Avfärdstunden stod framför honom och den gamla mannen stod inför Gud i ödmjukhet och lyssnade på vad som skulle hända. Men gå bort till dess att slutet kommer och vila så att du får stiga upp till din lott när dina dagar tar slut. Om de här dagarna, från de här orden framhålls två stycken saker. Efter min avfärd så får jag vila och vänta. Och när världens slut kommer så kommer uppståndelsens tid. Och för Daniel att vakna från jordens aska och stoft så betyder det att leva och vakna till ett evigt liv. Direkt efter vår text berättas det att efter det lilla barnet fick David och Batseba ett barn. Hon födde en son som fick namnet Salomo. Herren, han blev kung efter David. Och när David kände att hans dagar var slut så sa han till Salomo att gå på den rätta vägen och vara av hela sitt hjärta och sin själ ärlig gentemot Gud. Men Salomo föll i synd och i otro. Ändå så står det i Bibeln mycket om Salomos undervisning från den tid när han fortfarande trodde. Vi får också komma ihåg med gott hjärta och sinne även på dem kära som inte orkade tro och som har gått bort. Vi får vara tacksamma till den himmelska fadern för dem. De var en gåva till oss. Vi får lämna dem och vår börda helt och fullt till Gud. Vi får i våra böner bära fram våra böner till vår Herre och hans hjärta. Vi får bära fram dem som fortfarande lever med oss och bland oss. Att vi ska få möta dem i det himmelska hemmet när vi går från tiden till evigheten. Jesus bad: Fadern, jag vill att där jag finns ska också de finnas med mig som du har gett mig, så att de får se min härlighet. Tron är Guds gåva. Varje människa som föds i barnatro och i delaktighet av Kristi försoningsverk. Gud älskar människan och vill att varje människa ska leva i hans delaktighet och skulle få äga eget evigt liv. Den som får tro, den väljer. I livet finns val som människa måste göra för att bevara tro och gott samvete mellan Guds rike och världen. Finns inte ur människans perspektiv sett någon tydlig gräns, utan man måste hela tiden söka gränsen. Alla vi måste göra det i våra hjärtan. Inför valen känner man ängslan och osäkerhet. Också i de situationerna uppmanar Bibeln oss att lita på den gode Guden och hans omsorg. Lämna inte ditt liv i ditt eget förstånd, utan sätt hela din hjärtas tillit till Herren. Där du än går, håll honom i ditt hjärta. Han visar dig den rätta vägen. I en ny sång står det: tron förnekar inte livet, utan hoppet har ett mål. Vi får leva med fria sinnen fast vi många gånger känner att vi är annorlunda. Vi får trygga oss och tro på att en gång uppfylls livets största och högsta mål och mening hemma hos honom i himmelska hemmet. Vår tro byggs inte på det egna förståndet, utan på Guds löften och hans nåd. Lärjungarna bad inte Jesus om mer förstånd, utan mer tro. Att leva i delaktighet av tro och att återkomma till den kräver inte djup kunskap eller vishet, utan det är alla människor, den finns den nås av alla människor. Det räcker med att man tror evangeliet och att man vill kämpa i kärlek till Guds barn. Jesus Kristus har visat den allra största kärleken, som inte någon människas kärlek uppnår till. Han har gett sitt liv som lösen för sin nästas, alltså för våra syndigas skull. Som kristna är vårt uppdrag att tjäna vår nästa också med evangelium, och så därigenom leda dem till ett eviga livets delaktighet. Det är nästa kärlek och den största kärleksgärning som vi har getts här i vårt liv och visats här i vårt liv. Syndernas förlåtelse, uppdraget om syndernas förlåtelse. Enligt Luther så får vi säga till vår broder som i nöd och ångest för synden: var glad min bror och var vid gott mod, därför att dina synder förlåtes dig. Han fortsätter: fastän jag inte kan ge dig helig ande eller tro, så kan jag i alla fall förkunna det till dig. Om du tror det, så har du det. Detta befriande evangelium hör också till dig som känner att du har hamnat vilse. Kommer du ihåg när du fick på sommarmöteskvällarna i det stora tältet, hur du fick förenas med frid i ditt hjärta i Sions sånger, i de sångstunderna får vi uppleva himmelskt försmak, alldeles så som Johannes har skrivit uppenbarelseboken om himlen. Efter detta hörde jag en mäktig röst från himlen, så som en stor folkhop hade sjungit. Saknar du de stunderna, tiderna, forna tider, när du gladdes av nåd? Känner du i ditt hjärta den gode herdens kallelse och inbjudan? Ta emot evangeliet. Dina synder är dig förlåtna. I Jesu namn och blod, in till frid och frihet och glädje. Gud var barmhärtig mot den i synden fallna David. Och detta födde ett barmhärtigt sinne i David också. Han var förlåtande, hade ett förlåtande hjärta gentemot dem som hade lämnat honom. Och han visade nåd gentemot dem som hade kämpat emot honom, stridit emot honom. Kärleken kallar tillbaka till faders hus dörrar öppna även dem, för dem som har kommit långt på avvägar. Jag kommer ihåg en människa som stred offentligt mot de kristna, men sedan satt bredvid oss som en broder. Jag kommer ihåg när hon kom från mötet, så torkade hon sig i ögonen och sade: nu vet jag vad det betyder, orden att tron verkar genom kärlek. I vår tid behövs mycket barmhärtighet. Det finns människor som inte av olika skäl kan komma till mötet. Och det finns människor vars liv har gått på ett annat sätt, men som vill tro. Det är viktigt att vi bär dem och att vi kommer ihåg dem i bön. Jag minns ifrån min ungdomstid när Pauli Kortenniemi predikade från den här platsen. Han sa: kära föräldrar, när ni ser tecken i era barn som inte passar till troende, så ta inte från dem tron, utan älska dem och uppmuntra dem att lägga bort sin synd. Denna barmhärtighet fastnade i den lilla pojkens sinne. Och jag minns också hur samma predikant sa det en gång avslutningsvis på Rovaniemis sommarmöte för 50 år sedan. Igår berättade broder Pertti att också han kommer ihåg de avslutningsorden. Han berättade att han minns när predikanten citerade Jesus som tittade på Jerusalem och grät på samma plats, på samma sluttning på vilket David steg upp för gråtande. Där sa Jesus: hur många gånger har jag inte samlat barnen som en hönsmamma som samlar sina barn under sina vingar, men ni ville inte komma. Detta berörde den icke-troende pojken, och med den fick under denna predikan så fick han bättringens nåd. Jag var då en troende 14-årig pojke, och jag sökte livsriktning, och i mitt hjärta förblev och stannade från samma predikan de ord där man lånade Lestadius: stanna ni sval pojkar i er föräldrars bo, så att ni får en gång flyga tillsammans med era föräldrar till ett klarare luft där det inte finns några mödor som plågar de små svalungarna. Då konstaterade jag att här i det föräldrarnas bo, i den förälderns bo vill jag också stanna. I den fågelskocken vill jag flyga. Med den skaran vill jag leva. Livet för oss många gånger på krångliga och svåra stigar, så som de förde även David. Men en gång kommer den dag när allt blir klart, fullständigt klart. Den dagen kommer Guds egna att titta på sin frälsare ansikte mot ansikte. Nu ser vi som en spegel, som en gissning, men då ska vi se ansikte mot ansikte. Nu en gång kommer det bli att fullständigt, så som Gud känner mig fullständigt. Guds rike är förlåtelsens rike. Min bror och min syster, var vid gott mod. Dina synder är dig förlåtna. Du får tro alla dina synder förlåtna i Jesu namn och försoningsblod. Alla synder är förlåtna till frid, frihet och glädje. Jag läser med tryggt sinne kan jag titta framåt och som ett barn lita på din kära omsorg. Min hand i din hand, nära ditt hjärta, förblir jag i din trygghet. I Jesu namn. Amen.